Det här är P1, Sveriges Radio.
En flod av propaganda och desinformation sköljer nu från kriget mellan Israel och Hamas. Klarar journalistiken provet?
Det är som en tsunami av information och spekulationer och konspirationer och sanningar.
Kurdiska räven är gripen, rapporterade flera redaktioner och nästan backade sen lite långsamt ut ur rummet.
Jag står fast vid de här uppgifterna. Sen är inte sista ordet sagt i den här historien.
Och så tar vi en tur på Södermalm där journalisterna bor med 40 meters mellanrum.
Jag tycker bilden av Södermalm är alldeles förenklad.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans medierna.
Well, we start with breaking developments on the Israel-Gaza war. In the last hour or so, the United Nations has said that it has been told.
Sen kriget mellan Hamas och Israel bröt ut i gryningen lördag 7 oktober har världens blickar återigen riktats mot denna till synes olösliga konflikt i Mellanöstern. Under alla krig är sanning och lögn, propaganda och desinformation extremt starka vapen. Och det här kriget är sannoliken inget undantag. Att sålla efter sanning och relevans i det här sätter journalistiken under ytterst hård prövning. Och inte blir det enklare av att polariseringen i den här konflikten är avgrundsdjup och enögd sedan gammalt. Innan vi börjar, en varning om att det här reportaget innehåller grafiska beskrivningar av vad som har hänt.
Att bevaka den här konflikten den här gången har varit extremt svårt, men också extremt viktigt eftersom det är en historisk händelse. Det här kan rita om kartan. Men väldigt, väldigt svårt att få rätt uppgifter i flödet av information.
Therese Christiansson är TV4s Mellanöstern-korrespondent. En upplevelse hon lyfte fram från den senaste veckans bevakning är en intervju med en kvinna som överlevde attacken mot musikfestivalen i södra Israel där 260 personer dödades av Hamas.
Och som var fortfarande väldigt upprörd, men hon ville ändå berätta sin berättelse.
Hon skadades men lyckades lura Hamas att hon var död genom att ligga under sina skjutna vänner mer än 5 timmar.
I saw shooting and bombs, and it was like a rain of bombs and shooting, and it didn't stop, and you couldn't see.
Det som var starkt med henne, det var faktiskt också att hon var så, men jag har ju så många arabiska vänner och jag förstår inte, liksom, jag trodde att alla hade det här goda i sig, och hon ville liksom försöka komma tillbaka till det någon gång i livet.
Under veckan har det varit otroligt mycket uppgifter i omlopp. Sociala medier har svämmat över av bilder, filmer och vittnesmål. Brutala attacker mot civila, sönderbombade hus, filmer på kidnappade barn. Men de uppgifter som väckt kanske starkast känslor och mest diskussion kommer från en annan av Hamas attacker i södra Israel.
And you're saying 40 babies, dead babies.
That is what one of the commanders told me. And you continue to see just cribs overturned.
I kibbutzen Kfar Asa visades journalister runt och fick intervjua de israeliska militärer som bara några timmar tidigare slagit ut Hamas-trupperna som genomfört attackerna.
But I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies. Their heads cut off. That's what they said. Gunned down. Families completely gunned down in their beds.
De här fruktansvärda uppgifterna, 40 döda spädbarn, en del med sina halsar avskurna, var såklart explosiva. Men snart började det väckas tvivel. Officiella källor kunde först inte bekräfta. Senare kom bekräftelse på att spädbarn blivit dödade på det här sättet, men den drogs tillbaka. Ja, de här uppgifterna fick sån spridning och väckte så mycket förvirring att till och med USA:s president Joe Biden under ett tal sa att han hade sett bilder Men senare fick hans stab korrigera uttalandet. Han hade i själva verket sett samma nyhetsrapportering som många andra. En av de svenska redaktioner som var på plats i Kfar Aza var Aftonbladet.
It's a pogrom, it's a massacre. It's ability to come and kill children and babies and mothers and fathers.
I sin artikel hade de också med uppgifterna om att det skulle vara 40 barn som dödats och att vissa av dem blivit halshuggna.
Det här är ett ganska bra exempel på hur rörigt det kan bli.
Martin Schuri är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Det spreds ju en uppgift om 40 halshuggna barn. Och det verkar vara någon slags liksom mishmash av flera olika uppgifter. Det var en israelisk journalist som hade rapporterat om att det funnits barn som halshuggits. Det var någon från Nya Zeeland, också en journalist, som hade citerat en israelisk officer att det kunde handla om så många som 40 barn som hade dött. Och sen var det en annan israelisk officer som också sagt att, alltså till massa reportrar, att barn hade blivit halshuggna. Och det verkar som att liksom allt det där slogs ihop till en uppgift, så att säga. Alltså de här olika källorna.
Men senare ändrade Aftonbladet rubrik och tog bort siffran 40 dödade barn och uppgifterna om att en del av dem skulle blivit halshuggna.
Jag kan väl tycka att det var liksom olyckligt att den uppgiften som inte var helt bekräftad dök upp. Man måste ju vara noga på att skilja på de här. Så här, är det här någonting vi har sett själva? Är det här någonting som kanske andra stora medier har bekräftat? Eller är det här en uppgift som ännu är obekräftad? Och där har väl vi och liksom alla en läxa att göra.
Just det, att vara noggrann med vad som är vad, så att säga, i den egna rapporteringen.
Precis.
Men under veckan fortsätter det komma mer och mer uppgifter. Den israeliska militären bekräftar till slut att bebisar fått halsarna avskurna. Och under torsdagen går Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ut och publicerar tre bilder. Två på brända barnkroppar och en på en blodig bebis där överdelen av kroppen är blurrad. Senare samma dag skriver Jerusalem Post att de, baserat på verifierade bilder, kan bekräfta att uppgifterna om att bebisar blivit brända och halshuggna i Kfar Aza är korrekta. Och hänvisar till bilderna Benjamin Netanyahu publicerat.
Nej, men det är klart det är en helt grotesk uppgift.
Anna Åberg är redaktionschef på Dagens Nyheter. De har valt att inte publicera uppgifterna om halshuggna bebisar.
En sån väldigt specifik uppgift är vi ju alltid försiktiga med. Sen kan det finnas tillfällen där man måste berätta om hur saker och ting har gått till för att läsarna ska förstå vidden av vad det är som har hänt. Men då behöver man ju vara helt säker på att den typen av uppgifter verkligen stämmer.
I början av rapporteringen skrev Dagens Nyheter i en artikel att attackerna mot civila i Israel var riktade mot bosättningar. Något som inte stämmer.
Ja, men det som skedde i en av våra artiklar var egentligen en språkförbistring. Där man på engelska säger farm settlement när man pratar om kibbutz. Och som då felaktigt har tolkats som bosättningar eller översatts till bosättningar.
I den här kontexten syftar bosättningar på samhällen på ockuperad mark. Medan attackerna i själva verket var riktade mot kibbutzer och samhällen i södra delen av Israel.
Nej, men det är olyckligt såklart. Vi vill ju aldrig göra fel. Och det här är, det är ett spänt läge och det är känsligt ämne. Så att det är klart att det är olyckligt att det blir fel i det här fallet.
Tillbaka till TV4s Therese Christiansson på plats i Israel.
Igår kom det massvis med information om att det var liksom infiltration från norr.
Hon tar ytterligare ett exempel på hur svårt det är att orientera sig bland alla uppgifter. Under onsdagen kom rapporter om attacker även i norra Israel.
Och man har sådana larmappar på telefonen där man får liksom information i förväg om raketöverfall och sådana grejer. Och liksom det bara färgades röd på den här appen, hela kartan, hela norr, och det kom information. Även i andra medier, alltså i både israeliska och arabiska medier kom detta. Vi hade en sändning där jag fick säga att det kom den här typen av information, men vi vet väldigt lite. Liksom. Och då, här är detta en ny front som öppnas från Hezbollah. Och sen gick IDF ut en liten stund senare och sa att nej, det var någon slags malfunction i app eller i larmsystemet.
Har det varit svårare än vanligt i den här konflikten att navigera bland alla uppgifter? Eller är det bara så här det är under, liksom, när det blir krigsutbrott?
Nej, jag tycker nog att det är så här det är. Det kommer liksom så mycket uppgifter från alla håll. Det är som en tsunami av information och spekulationer och konspirationer och sanningar. Om man ska liksom utskilja den här gången så är det ju mycket, mycket mer känslor kring det som har hänt i Israel och de massakrarna som vi ser.
Under fredagen när det här reportaget spelas in så pratar flera medier om en förestående markoffensiv mot Gaza. Men än så länge finns ingen svensk journalist på plats inne i Gaza.
Nej, men det är ju ett jätteproblem. Det går inte att säga någonting annat om att det är ett jätteproblem. Att intervjua en person som sitter och berättar vad hon har varit med om eller han har varit med om, det blir ju mycket starkare förstås. Vi kan ju inte heller sålla alltså, i den informationen som kommer ut liksom, digitalt. Det finns ju säkert massa stories som händer i Gaza som inte kommer där. Så det är ju det går inte att säga någonting annat än att det är jättesvårt.
Sist här i Erik Peterssons reportage, Therese Kristiansson, TV4s reporter på plats i konflikten. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
En person använde i veckan P4 Sjuhärads Instagram-konto till att skicka aggressiva meddelanden till en influencer. Influencern hade tagit ställning för civila och mot krig efter Hamas attack mot Israel. Personen skrev bland annat: "Var är din post när palestinier blir mördade ännu värre varje dag? Jag har inte sett dig lägga ut något om det." David Svanberg är kanalchef på P4 Sjuhärad. Och han säger att de har kunnat bekräfta att meddelandet skickades från kanalens Instagram-konto. Men att de ännu inte vet vem som ska ha gjort det.
Jag tycker att det här meddelandet, att det var olyckligt att det skickades. Jag tycker att det var jättetråkigt och jätteallvarligt att det blev så här.
Att ni inte kan ta reda på vem det är som har skickat ett sånt här meddelande från ert eget konto. Hur problematiskt är det?
Ja, men jag har sagt från början att jag tycker att det hade varit väldigt bra att vi fick veta vem det här är. Men det här utreds just nu och jag kan inte säga mer om det.
Svenska Dagbladet och TV4 Nyhetsmorgon klandras av mediernas etiknämnd för att inte ha låtit polisen Linda Staff bemöta uppgifter om att hon saknat kvalifikationer när hon fick tjänsten som underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning. Svenska Dagbladet klandras dessutom för att inte ha redogjort tillräckligt för vilka belägg tidningen hade för att Linda Staff inte nådde kraven för tjänsten. Skandalsåpan Paradise Hotel slopades av Viaplay åren 2021 efter att flera fall av sexuella övergrepp gjorts till tv-underhållning. När det blåste snålt kring serien 2021 så sa Viaplay att de skulle göra om dokusåpan och istället för sex, fylla och bråk satsa på jämlikhet och mångfald. Men tiderna förändras snabbt, för i veckan meddelade Viaplay i Danmark att de nu återgår till originalet. En big bang av flörtar, kyssar och svek väntar nu tittarna, enligt ett pressmeddelande.
I söndagskväll slog en stor nyhet ner i Sverige. SVTs reporter Diamant Salihu kunde då med hjälp av anonyma källor publicera uppgiften om att Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven, skulle vara gripen. Det här fick direkt ett enormt genomslag. Flera medier publicerade uppgiften och hänvisade till och litade därmed helt på Diamant Salihu. Andra medier följde upp och tillade att även de fått uppgifter om ett gripande. Men samtidigt som nyheten spreds och flera medier skrev analyser och uppföljningar om vilka konsekvenser gripandet skulle få, saknades hela tiden en bekräftelse på att det faktiskt var sant. Tonchi Pertsan har i veckan träffat Diamant Salihu.
När jag såg på nyheten då tänkte jag, det här var vågat. För du var öppen med att säga att uppgifterna här kommer bara från gangstermiljö.
Jag betonar att det här kommer från inifrån miljön. och från olika sidor i den här miljön. Men jag vet att polisen har de här underrättelserna. Då har vi också försökt få de här uppgifterna bekräftade från bland annat via UD, via polisen, och vet att de kollar på det, men de har inte ännu själva lyckats officiellt få någon form av bekräftelse.
Nu, de här uppgifterna som du har tagit del av, vad är det de säger?
Först och främst är det av varandra helt oberoende källor då, som kommer från båda de här falangerna som nu har den här interna konflikten, som uppger samma sak, att Rawa Majid ska ha gripits när han tog sig in till Iran. Och,
det har gått nästan en vecka. Borde det inte ha kommit fram om han skulle vara i någon typ av förvar?
Har du några nya uppgifter? Själv? Nej, men jag tror att man måste förstå att det är en komplex region där det är svårt att få information verifierad. Speciellt om man har olika typer av pass.
Men om man inte kan få det verifierat, borde man inte avstå från att publicera nyheten?
Nej, i det här läget, när det är liksom en person som är av så stort nationellt och internationellt intresse, så tycker jag att det finns ett värde i att berätta de uppgifter man har, som man ju också bedömer som trovärdiga. Jag ska bara säga att han greps i Turkiet i april 2022. Sen visste man inte om man fortfarande var i förvar eller inte. Men det kunde jag berätta genom att jag hade kontakt med en massa olika myndighetspersoner. Och då ska jag säga att flera myndighetskontakter jag hade på plats i Turkiet hävdade olika saker. Att han är i förvar, nej han är fri. Och sen fick jag tag på honom själv. Jag pratade med Rawa Majid och han bekräftade då att jag har blivit turkisk medborgare, och jag fick fram att han var fri. Så att det var ju något som inte ens svenska myndigheter kände till då.
Diaman Salihus nyhetsbomb kom i söndags och så gott som alla svenska medier hängde på. SVT-publiceringen gjordes mitt under SVTs partiledardebatt, och till och med statsminister Ulf Kristersson fick frågor om avslöjandet.
Alltså, vi har sån underrättelseinformation just nu, men jag vill inte kommentera den förrän jag vet att den är helt bekräftad. Så jag tänker inte gå in mer på det nu, men det är klart att det borde...
Men i måndags, dagen efter publiceringen, skrev Diaman Salihu själv på plattformen X ett meddelande som nog får sägas så lite tvivel över vad som faktiskt har hänt. Han skriver:
det är som ett konstant informationskrig. Han är gripen, säger flera källor. Han är inte gripen, hävdar andra.
Och sen skriver Diaman Salihu om en ljudfil som i veckan spridits i flera medier.
I en skrapig ljudinspelning som påstås föreställa Rawa Majid säger rösten att han inte är gripen, men att han har hamnat i tjafs. Men flera som har lyssnat hävdar att det inte är Rawa Majids röst. Fortsättning följer.
Och den tweet då där du säger att andra säger att han inte är gripen, betyder inte att du backar?
Absolut inte. Den har snarare liksom gjort mig mer så här, mer medveten än vad jag redan var om just hur man inifrån försöker påverka, och hur viktig den här informationspåverkan är inifrån miljön. Som jag sagt innan också, att det ljudklippet ifrågasätts.
I onsdags kunde Expressen publicera en lång artikel med nya och detaljerade uppgifter om Rawa Majids liv i norra Irak. Härifrån ska han styra sina affärer och bland annat göra resor till Iran och Turkiet. Enligt Expressen, såväl som SVT, skulle det alltså vara vid just gränsen mellan Iran och Irak han skulle ha gripits. Men inte heller Expressen har fått uppgiften om ett gripande bekräftat från myndighetshåll, utan hänvisar till lokala säkerhetskällor.
Men om jag ställer frågan så här, gick du inte ut för tidigt med tanke på vilka konsekvenser det fick för det här gjorts program? Vad betyder detta nu när räven är gripen och sådär?
Det kan man alltid diskutera. Jag tycker det är en jätterelevant diskussion. Men ska man vänta på att Iran ska deklarera det? Ska man vänta på att Turkiet ska deklarera det? Jag är liksom som journalist, så ska man ju inte bara gå på statliga källor, utan jag pratar ju med personer i miljön och med myndighetspersoner, och som journalist ska man ju vara oberoende och försöka berätta det man själv vet utifrån den värdering man gör.
Och det framgår då inte det minsta ångerfull?
Jag står fast vid de här uppgifterna. Sen är inte sista ordet sagt i den här historien. Just eftersom jag vet vilken region han befinner sig i. Eftersom jag vet att han av oklara grunder kunde släppas ur turkiskt häkte. Och nu är han i Iran. Jag vet att det finns också kontakter som han har i Iran. Så det är egentligen det är också det som är viktigt för journalistiken. Att försöka ta reda på vad som händer i ett område där vi inte har någon som helst insyn uppenbarligen.
Sist här SVT-reporten Diamant Salihu. Så här låter Södermalm i Stockholm. Ja, förra veckan kom en ny kartläggning om var svenska journalister bor. Södermalm sticker ut med över 10% av totalen. Fler än i hela Norrland. Men spelar det här egentligen någon roll? Och i så fall vilken? Hur påverkar det nyheterna publiken läser och hör att journalister idag dras till storstäder? Martina Pierrot har ägnat veckan åt frågan och börjar med att ta en blåsig promenad på just Södermalm. Med sig fick hon områdets okrönte riddare, Aftonbladets Oisin Cantwell.
Jag tycker bilden av Södermalm är alldeles förenklad. Det är inte ett mecka för vänsterextremistiska kulturarbetare. På mitt stamlokus, ja, där sitter en hel del brevbärare, rörbockare, snickare som också bor på Söder. Så den här schablonbilden, klischébilden, den skulle behöva nyanseras.
En blek eftermiddags sol har just brutit fram genom molnen när jag och Oisin Cantwell kryssar fram på gatorna i Södermalms sydöstra delar. Vi är på journalistsafari, han och jag.
Ja, nu går vi här på Folkungagatan.
Ja. Vad är det som gör att du själv bor här?
Jag är uppvuxen på Lidingö och efter gymnasiet arbetade jag på Lidingö sjukhus, långvård. Och då var det några arbetskamrater där som bodde i ett kollektiv.
Det där var ju Olle Palmlöf, så han får ju räknas som journalist i alla fall.
Jag känner Olle Palmlöf, men nu gick jag med näsan ner i mikrofonen, ja. jag hejade det. Lite på honom.
Ja, men det var en i alla fall, en pinne. Förlåt att jag avbröt dig.
Ja. Jo, vad var jag inne på? Jo, jag hamnade mer eller mindre av en slump här i mitten på 80-talet och jag var väldigt ung. Rotade mig snart, blev kvar och är väl någon slags naturaliserad söderbo i det här laget.
Ja, det här är det journalisttätaste området i hela Sverige. Den färska rapporten från Institutet för mediestudier baseras på siffror om Journalistförbundets medlemmar. Och den visar att journalister generellt bor i såna här socioekonomiskt starka kvarter. Och sällan i de områden som skapar de flesta nyhetsrubrikerna om skjutningar och våld. Men är det då ett problem att journalister tränger ihop sig på samma lilla ö i Mälaren?
Jag kan ju tycka att det finns andra problem just nu. Och det är exempelvis att så många unga begåvningar numera söker sig till andra branscher än journalistiken. Och det är ju i allt väsentligt de stora mediehusens fel. Det är en rövbransch, hopplösa vikariat, det är projektanställningar som kommer och går. Unga, talangfulla, drivna människor söker sig till andra yrken numera och jag förstår dem.
Var är vi nu någonstans?
Nu är vi nästan nere i hörnet Södermannagatan, Ringvägen.
Och din egna stammisnod, vilken är det då?
Ja, vi är på väg till den nu. Dels därför att jag ska träffa en kompis och dels därför att jag har börjat bli kissnödig.
Södermalm, Södermalm, ifrån Fjällgatan till...
Det är fjärde gången som Institutet för mediestudier kartlägger var journalister bor. Och en tydlig trend är att antalet journalister blir färre nästan överallt. I Östergötland och Västmanland har de minskat med närmare 30% sedan 2018. Men är det så att journalistiken blir så präglad av att journalister rör sig i samma Södermalms kvarter? Jag ringer upp en journalist som lämnat livet i sus och dus i Medie Stockholm, på Tidholm. Han sitter i en bil i Västerbottens inland när jag får tag på honom.
Människor har ju ett behov av att bli speglade av medierna och få sin egen verklighet speglad. Det är ju att bli sedd. Media har ju en sån roll också. Och det tror jag är viktigt för den här sociala väven och sammanhållningen i ett land.
Han är författare och musikjournalist och bytte innerstadsliv mot Hälsingland och gjorde landsbygden till sin hjärtefråga.
Redan efter några år i liksom de där ganska trånga sociala kretsarna, och då skrev jag ganska mycket om musik och nöje och sådär, så tyckte jag att det kändes lite syrefattigt. Och jag började liksom åka ut, och framförallt norrut, på reportageresor. Och kände väl att, ja men då kände jag att luften gick lättare att andas.
Men hur tycker du att journalistiken präglas av att många journalister bor i Stockholm?
Det man kanske tappar är kanske någon slags reality check. Liksom. Att man kan få för sig att saker är viktiga som inte är viktiga. Eller att debatter kan dra igång. Som kanske om man hade lite mera utblickar och inte befann sig i den här kretsen, så skulle man kanske tänka så här, men vänta nu, vad håller vi på med? Det här är ju inte på riktigt. Det här är ju inte relevant egentligen. Liksom. Det är relevant därför att jag befinner mig i en social miljö där vi pratar om de här sakerna hela tiden.
Men spelar det någon roll för journalistiken om man är uppvuxen i något annat område än Södermalm till exempel?
Ja, men det tycker jag är en intressant fråga. Där tror jag svaret är ett rungande nej faktiskt. Jag glömde bort ganska snabbt var jag kom ifrån. Och det sociala sammanhang som jag befann mig i blev ganska snabbt viktigt. Och liksom den gemenskapen blev viktig och det som hände där blev viktigt. Och sen så tappar man ganska snabbt. Så det tror jag inte. Man kan inte liksom sitta på en redaktion i Stockholm och åberopa att jag för 10 år sedan flyttade från Slätta eller från Gotland eller från Ångermanland liksom, som någon slags bevis på att jag förstår min verkligheten.
Det låter på dig som att du tycker att man assimileras in i något slags kläggmys.
Ja, det skulle jag nog säga att man gör. Ja, men vi är ju väldigt lätt assimilerade människor och kanske journalister allra mest.
Vi fortsätter ner mot Nytorget helt enkelt.
Vilken roll spelar det då att folk kanske har sina barn på samma förskolor och skolor, hänger på samma barer och sen samtidigt går på svitfest hos Jan Emanuel och olika Pride-mingel och statsministern och så vidare?
Ja, det finns ju naturligtvis uppenbara risker för något slags kamratjäv av något slag, va? Att gå på svitfest med Jan Emanuel tror inte jag är förföriskt i den bemärkelsen att wow, vilka tjusiga kretsar jag nu rör mig i. Det är snarare då ett wow, gratis sprit, och det har ju journalister heller aldrig tackat nej till. Men det är klart att det är möjligt då att man på kuppen blir något elitistisk, kanske. Dock tror jag att det faktiskt påverkar oss på ett annat sätt, och det är ett medelklassyrke, medelklassmänniskor med medelklassintressen. Det är alltid ett evigt tjatande om Riksbankens styrränta hit och dit, vad det påverkar bolånen, och ju större bolån du har desto mer kommer det påverkas, och vi har en Stockholmsmedelklass som är belånad upp över öronen. Och det där tror jag får ett genomslag i journalistiken som vi kanske inte riktigt tänker på själva, som vi kanske inte riktigt är medvetna om.
Det blir allt från oss den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, som för övrigt är den enda av oss som gjort dagens program som bor på
Södermalm.
Producent var Erik Petersson och jag heter Johan Cedersjö. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.